السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله att vi återigen samlas för att studera Allah subhanahu wa ta'alas religion. Dessa sammankomster av dhikr som är de bästa av sammankomster, som är veckans ljuspunkt. Och vi samlas också i den bästa av tider. Det är den sista timmen på fredagen, den timmen där den troendes tjänare blir accepterad. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att gynna oss med denna kunskap, göra den till ett bevis för oss och inte emot oss, och att låta oss vara bland dem från hans tjänare som blir förlåtna, som blir omslutna av hans rahma och som får hans högsta belöning i kommande liv. Amin. Vi kommer idag med Allah subhanahu wa ta'alas hjälp att påbörja en ny serie där vi inshallah kommer att läsa urval och stycken från denna välsignade bok Al-Wabil al-Sayyib av Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Och denna bok handlar om dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och författaren delar upp boken i olika stycken. Vi kommer att börja läsa stycket där han nämner texter i dygden av att göra dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Sedan, inshallah kommande vecka, 100 nyttor med att minnas Allah. Och sedan kommer vi läsa lite andra nyttor från den här boken, bi'idhnillahi ta'ala. Och själva frågan, dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Varför har vi valt detta ämne? Jo, för att dhikr är någonting otroligt viktigt. Någonting som många av oss faller kort i. Och också någonting som kanske många av oss underskattar. Vi har inte riktigt förstått dess sanna värde, betydelse och dess enorma belöning. Det beskrivs som den enklaste av dyrkan, samtidigt som det beskrivs som den bästa av dyrkan. Man skulle ju kunna tänka att den bästa dyrkan är den mest komplicerade, den mest tidkrävande, svåraste, eller hur? Men så är inte fallet. Alhamdulillah att Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif har givit oss denna gåva, dhikr. Den bästa av dyrkan är också den enklaste av dyrkan. Och dhikr, för att vi ska förstå oss på själva ämnet, är av olika sorter. Dhikr kan vara i hjärtat. Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala i sitt hjärta. Genom att högakta Allah, att älska Allah, att längta efter Allah, att frukta Allah, att stå inför någonting haram och att välja att vända sig bort från det. Det är dhikr. Dhikr är också med tungan. Att säga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Och dhikr är också med ens agerande. Som till exempel att utföra ens böner. Att åka till Mekka, göra hajj och umrah. Det är dhikr. Det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala med sitt agerande. Att du ser en fattig person och du får shafaqa, du får rahma för personen och ger honom pengar. Det är dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala i ditt agerande. Så dhikr är i hjärtat, i talet och i ens agerande. Och dhikr är också två kategorier. Det är antingen muqayyad eller mutlaq. Att den är begränsad eller specifik och generell. Som de lärde har sagt. Det finns begränsad eller specifik dhikr och det finns generell dhikr. Specifik dhikr som till exempel att du innan maten säger bismillah. Det är specifik dhikr. Du säger inte alhamdulillah innan maten, eller hur? Du säger bismillah och ingenting annat. Vad säger du efter maten? Alhamdulillah. Eller de andra dua som har nämnts. Alhamdulillah, alladhi at'amana och så vidare. Men det är specifikt dhikr. Efter bön. Du säger subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 och så vidare. Det är, du läser ayat al-kursi, det är specifik dhikr. Okej? Där du har nämnts vilka ordalag du ska använda, vilket antal du ska använda och när det ska sägas. Det är specifikt dhikr. Och sen har du generell dhikr som kan sägas när som helst. Som till exempel de fyra mest älskade orden till Allah. Vilka är de?
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Ahsant. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Ahabbul kalam ilallah. Och profeten, alihi afdalu salatu wassalam, har lärt oss att du kan säga dem i vilken ordning du vill och när du vill. Mashallah, de här orden. Det är generellt vik. Du kan säga dem när du vill. Gående, sittandes, liggandes, 1000 gånger om dagen, 500 gånger om dagen. Det är generellt vik. Att säga stack för Allah. Att läsa Koranen och så vidare. Så vikr har en otroligt hög position och dygd i våran religion. Som vi inshallah idag kommer att läsa lite om. Vi kommer att nämna ett urval av alla de bevis på dygden av vikr. Och inshallah vi kommer att fortsätta kommande veckor. Bi'idhnillahi ta'ala. Och vi börjar med ett stycke. Där författaren då kommer att nämna ett urval hadither som tar upp dygden, förträffligheten och belöningen av dhikr. Och inshallah jag hoppas att de här texterna ska vara någonting som uppmuntrar oss till att minnas Allah mer. Och att vi ska ta åt oss dessa texter. Att vi inte bara kommer hit, lyssnar och sen går vi härifrån och vi har inte ändrat våra vardagliga rutiner. Utan jag vill verkligen att vi ska inshallah bli från de män och kvinnor som Allah Azza wa Jalla har nämnt. Att de män och kvinnor som minns honom mycket. Inte bara minns honom utan minns honom mycket. Att vi inshallah ska vara från dem som blir från denna utvalda kategori. Tayyib. Författaren börjar med en hadith som vi nämnde i förra lektionen. Och där hadithen där profeten Yahya ibn Zakaria gav råd till Bani Israel. Och han gav dem fem råd. Och det sista av dessa råd var att han sa: och jag beordrar er att minnas Allah. För liknelsen av den som minns Allah är som liknelsen av en person som är jagad av fiender och tar snabbt tillflykt i ett fort och skyddar sig från dem. Och på samma sätt kan tjänare inte skydda sig från shaitan förutom med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns ju i Sahih Muslim. Så vad är den här liknelsen? Jag beordrar er att minnas Allah. Och så säger han liknelsen av att minnas Allah. Genom hur det skyddar människan. På samma sätt som den här blottade soldaten tar tillflykt i ett fort, en borg. Han är omringad, väggar från alla håll och fienden kan inte ta sig in. Han är helt skyddad. På samma sätt är det enda sättet att bli skyddad från shaitan genom att minnas Allah. Nej, det är vårt fort. Minns vi inte Allah Azza wa Jalla, då är vi som soldater som står där ensam på slagfältet och fienden attackerar. Och Ibn Qayyim han säger i förklaringen på denna hadith att om det här vore den enda nyttan med att minnas Allah så skulle det vara tillräckligt för att en person ständigt ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala och inte falla kort i detta. Allahu akbar. Eller han kommer nämna sig 100 nyttor. Men om det bara vore denna nytta det skulle räcka. Eller hur? Vem av oss vill inte bli skyddad från shaitan? Alla vill bli skyddade från shaitan. Och det enklaste sättet är att du ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Du har Allahs namn på din tunga. Då blir du skyddad från shaitan. Och han säger Ibn al-Qayyim att ingenting skyddar människan från hennes fiende, alltså shaitan, så som att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och ingenting släpper in din fiende så som al-ghafla, att glömma Allah subhanahu wa ta'ala. För att shaitan ligger i bakhåll. Och när du glömmer så attackerar han. Han anfaller och attackerar. Och när du minns Allah så drar han sig undan. Han blir liten, betydelselös. Så som en liten fluga. Och därför kallas shaitan för al-waswas och al-khannas. Yani han ser den som viskar i människornas bröst. Och då människan minns Allah så drar han sig undan. Som Abdullah ibn Abbas sa: att det är shaitan jathim ala qalb ibn Adam. Han ligger i bakhåll på människans hjärta. Då människan glömmer Allah attackerar han och viskar. Och då människan minns Allah så drar han sig undan. Allahu Akbar. Och ni vet ju alla den här suran, surat al-Nas. Al-Khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yani shaitan, han är muwaswis. Han ligger i bakhåll och han försöker att viska. Komma med dåliga tankar om Allah, om religionen och det ena och det andra. Uppmuntra till synd. Och det kommer han att göra. Han kommer lyckas. Men när du minns Allah subhanahu wa ta'ala drar han sig undan. Så här, hur blir du av med waswas? Hur skyddar du dig själv från satans viskningar och röster? Vad ska du göra? Minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och när du glömmer Allah, då kommer han. När du minns Allah drar han sig undan. Enkelt, eller? Subhanallah. Så en av de största nyttorna med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala är att det är ett skydd från shaitan. Han nämner också Ibn Qayyim en hadith där det berättas från Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ma amala aw ma amila adamiyun amalan qat anja lahu min adabillah min dhikrillah azza wa jall. Han säger profeten alaihi salatu wassalam att människan aldrig, eller det finns ingen gärning som skonar människan från Allahs straff och räddar henne så som att minnas Allah. Det finns ingen gärning som har en sån stark inverkan i att skydda dig från Allahs straff så som att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner de lärda Allahs straff i detta liv och i kommande liv. Och vi vill ju inte straffas vare sig i detta liv eller kommande liv. Så hur skyddar vi oss själva? Hur avvärjar vi Allahs straff från oss? Genom att göra dhikr. Eller hur? Göra tawbah, istighfar och dhikr. Och inshallah, Allah kommer att förbarma sig över oss. Det berättas också från Mu'ad radiyallahu anhu att han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Ala ukhbirukum bi khayri a'malikum. Ska jag inte berätta för er den bästa gärningen ni kan göra? Wa azkaha 'inda malikikum. Och den renaste gärningen hos er konung, genom Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum. Och den gärningen som höjer er mest i nivåer. Wa khayrun lakum min infaq dhahab wa fidda. Och en gärning som är bättre än att spendera guld och silver, yani till fattiga. Och bättre än att möta era fiender på slagfältet och stupa eller att yani vinna. Och då säger sahaba bala, berätta ja Rasulullah, vad är det här för gärning? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, vilket ni säkert kan gissa, dhikrullah azza wa jall, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Yani vad han nämner här i denna hadith som finns berättad av Imam Ahmed, att dhikr är bättre än, eller det är den bästa gärningen. Den renaste, finaste, vackraste hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som höjer dig mest i nivåer. Och bättre än att strida. Och bättre än att spendera fi sabilillah. Subhanallah. Och den här hadithen används av många lärda som argument när de diskuterar den, vilka är, eller vad är den bästa gärningen i islam. Vissa kanske säger salah och vissa dhikr och vissa fastan och vissa hajj och så vidare. Och då används den här hadithen som ett belägg på att det är dhikr. Det är den bästa gärningen som övervinner allting. Och han kommer nämna sen senare också i boken, Ibn Qayyim, en faida. Och det är att faktiskt all form av dyrkan i islam, dess syfte är att minnas Allah. Visste ni det? Allah säger wa aqimi salata li dhikri. Förrätta bönen för att minnas mig. Varför åker vi till hajj? För att minnas Allah. När vi går runt Kaaba, varför gör vi det för? Det är symboliskt för att minnas Allah. Vi kastar sten på shaitan i hajj för att minnas Allah. Och så vidare. Men allting går tillbaka till att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Han berättar också sen en hadith som finns i Sahih Muslim. Att Abu Huraira radiyallahu anhu sa att vi var på en resa tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam på väg till Mekka. Och de rider förbi ett berg som heter Jumdan. Och det nämns i vissa hadither att sahaba här tävlade. Att de hade en riddjur och vissa tävlade med varandra. Och vissa i handföre, de vann och vissa förlorade. Och då nämner man då vart är folk. Vissa, då nämns det att vissa var vinnare och vissa var förlorare. Och då så säger profeten alaihissalam, sabaqal al-mufarridun. Att de sanna vinnarna är al-mufarridun. De som särskiljer sig. Och då säger sahaba, vilka är al-mufarridun? Och då så säger han, det är de män och kvinnor som minns Allah mycket. Och denna hadith som vi sa finns då i Sahih Muslim. Mashallah. Så här nämndes då att vissa av sahaba tävlade. De vann. Alltså vissa är redo. De har vinnare, de har förlorare och så vidare. Så han säger, han drar vår uppmärksamhet till att vem är den riktiga vinnaren? Det är inte någon som vinner med en häst. Det är inte någon som springer snabbare. Det är inte någon som brottar ner den andra. Eller hur? Vem är den riktiga vinnaren hos Allah subhanahu wa ta'ala? Det är de som minns Allah mycket. Män och kvinnor. Och Ibn al-Qayyim kommer nämna sen här att de här vinnarna, de syns inte bland oss. Det är som att det ligger ett mål över människorna. Och det här målet kommer att skingras. Det kommer att försvinna. Och vinnarna kommer att synas på domedagen. För här sitter folk. Vi kanske är 50 personer, eller hur? Vissa av oss minns Allah mer än andra. Vilka är dessa av oss? Allah ta'ala. Men det är de som är vinnarna. Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och här lär vi oss en till viktig sak. Och det är att vi muslimer ska ha den här tävlingsandan. Vi ska tävla med varandra i det goda. Vi ska vara från dem som tävlar till Allah. Wasabiqu. Allah nämner att tävla till er herres paradis och förlåtelse. Det är inte bara gå, arbeta, tävla. Det är steget mer än att bara agera och göra. Det är att man tävlar med varandra i det goda. Vilket sahaba gjorde. De tävlade varandra i sadaqa och så vidare. De ville hela tiden ha mer och ha bättre. Och det är så vi också borde vara. Mashallah, vi är duktiga på att tävla med varandra i dunya, eller hur? I utbildning, i betyg, i arbete, i fin bil och det ena och det andra. Men vart är de som tävlar? Till Allahs paradis. Allahu Akbar. Och också här, de lärde nämner just den här termen. El-Mufarridun, det nämns vissa synonymer här. Indikerar också på att det är de som särskiljer sig med den här gärningen. De gör den här gärningen så pass mycket och oavbrutet att de känns igen med den. De är likgiltiga i vad folk säger. De minns Allah så mycket att de känns igen med att de är folk som minns Allah mycket. Är ni med? Och de bryr sig inte vad folk säger. De gör ständigt dikr av Allah subhanahu wa ta'ala. De särskiljer sig med den här gärningen. Det är de som är de sanna vinnarna. Han berättar också en hadith från Abi Dawud att Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att om ett folk ställer sig upp efter en sammankomst där de inte har minns Allah subhanahu wa ta'ala, så är det som att de ställer sig upp över ett åsnekadaver, alltså en död åsna. Och det kommer att vara en förlust för dem. I denna sammankomst kommer att vara en förlust för dem. Så här nämner profeten alaihissalam vikten av att minnas Allah i våra sammankomster. Ja, om du samlas med dina vänner och du bara pratar strunt. Bara dunja och strunt och hit och dit. Och ni ställer er upp så kommer det vara en förlust. Och det är som att det ligger en död åsna i mitten. Ja, du ställer upp och det här kommer du att ångra i nästa liv. Att ni satt och bara pratade strunt. Förgyll istället och fyll och lys upp er sammankomst med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Jag säger inte att det är haram att prata om dunya, prata om det ena och det andra. Men jag säger att vad ni än pratar om, vad det än må vara, försök nämna Allahs namn. Prata om skolan, säg alhamdulillah, det går bra i skolan. Eller hur? Säg Allahs namn, alhamdulillah. Må Allah ge dig framgång, må Allah underlätta för dig. Eller hur? Ta den här utbildningen, det här kommer gynna dig och muslimerna. Och så vidare. Prata om Allah. Så att det inte bara är att man pratar strunt utan att nämna Allahs namn i en hel sammankomst. Och vad händer om du istället samlas och minns Allah subhanahu wa ta'ala? Lyssna på den här hadithen. Författaren nämner att profeten alaihi salatu wassalam sa att om ett folk samlas, sitter för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer de att omfamnas av änglarna. Och Allah kommer att överösa dem med sin rahma. Och han kommer att sända ner sin sakina över dem. Och han kommer att nämna dessa människor bland dem som är i hans sällskap. Mashallah. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Fyra stycken enorma belöningar. För de människor som samlas för att minnas Allah. Är det här en sammankomst där vi minns Allah? Naam, det är det. Absolut. Sammankomster där man studerar Koranen, hadithen, man lär sig om religionen. Det är de främsta sammankomsterna av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte som vissa tror att man ska sitta i en ring och man ska säga Allah, Allah, Allah. Det här är inte att samlas för att minnas Allah. För det är en innoverad form av dhikr. Utan vi talar här att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Man lär ut någon hadith, man lär ut någon koranvers. Man pratar om religionen, man lär sig någonting inom fiqh, inom aqida. Eller man samlas för Allahs skull. Då får man fyra stycken enorma belöningar. Den första belöningen är att änglarna kommer att komma och omsluta er med sina vingar. Visste ni att Allah subhanahu wa ta'ala har speciella änglar? Han skapade dessa änglar med en enda uppgift. Och det är att resa runt, flyga runt på jorden och leta efter folk som samlas för att minnas Allah. Men det är deras enda uppgift. De flyger runt och letar efter folk som har samlats för att minnas Allah. Jag tror inte att de har så mycket att göra i det här landet. Eller hur? Det är inte många som samlas för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Men var glada när ni gör det. Då subhanallah är ni i sällskapet av änglar. Och vem är det som går, som försvinner när änglarna kommer? Shaitan, eller hur? Ja, han skräms bort. Och när änglarna av rahma kommer, det blir en vacker, skön tillvaro. Andra belöningen, att Allah kommer att överösa er med sin rahma. Ni kommer att få Allahs rahma. Och ni kommer att få Allahs sakina. Lugn, sinnesro, frid och Allahs rahma. Och det här är någonting som också är bevittnat. Hur många gånger var man inte nedstämd ledsen? Och man gick till de lärdas föreläsning och allting försvann. Det är som att du satt på en helt annan plats. Du blev en ny människa efteråt. Du blev uppdaterad. Och samma sak har ni säkert känt av. Att när du går på en föreläsning, går på en sammankomst av dhikr, så kommer du att må så mycket bättre. Subhanallah. Och den sista belöningen, och det är den bästa av dem alla, det är att Allah kommer att nämna detta sällskap. Yani han kommer att vara stolt över dem. Och prisa dem. Och berömma dem hos änglarna som finns hos honom. De bästa av änglar. Wala dhikru Allahi akbar. Och det här är det största av allt. Är att Allah subhanahu wa ta'ala över de sju himlarna, över sin arsch, nämner dig vid sitt namn. Nämner dig vid ditt namn. Att han är stolt över dig. Att du har samlats för att minnas honom. Och säger till sina högsta änglar att det här är fulan och fulan och fulan. Med era namn, de har samlats för att minnas mig. Inne vad är större än detta? Wala dhikrullahi akbar. Allah säger att Allah minns er. Det är det största. Det är större än att ni minns honom. Det betyder att Allah är nöjd över dig. Wa ridwanu min Allahi akbar. Och att Allah är nöjd över er. Det är det största. Det bästa högsta målet du kan uppnå. Och det blir... Du uppnår detta mål genom att samlas och minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah blir nöjd över dig och berömmer dig bland de som är i hans sällskap. De högsta av änglar. Subhanallah. Vilken sharaf, eller hur? Subhanallah. Må Allah göra oss från dem. Amin. Han berättar också sen den kända hadithen från Abdullah bin Busr. Att en man från sahaba kommer till profeten alaihi salatu wassalam och han säger, ja Rasulullah, det finns så mycket gott att göra, alltså i religionen. Och jag kan inte göra alla dessa goda gärningar. Så lär mig någonting enkelt som jag kan hålla fast vid. Och gör inte för mycket så att jag glömmer. Och i vissa hadither jag har blivit gammal. Än jag kommer inte komma ihåg. Lär mig en enkel sak jag kan praktisera. Som jag kan hålla fast vid och som jag inte glömmer. Och då så sa profeten alaihissalam. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Låt din tunga ständigt vara fuktig i att minnas Allah. Och den här hadith är autentisk. Den här mannen, han kommer och söker råd. Det finns många frivilliga gärningar att göra i islam. Många frivilliga saker att säga och göra och så vidare, praktisera. Och sen är jag gammal, det är mycket att komma ihåg. Lär mig någonting enkelt som jag kan praktisera. Och han talar inte här om de obligatoriska gärningarna. De gör han. De är inte mycket. Utan alhamdulillah, han talar om de frivilliga gärningarna. Så lär mig en frivillig gärning som jag kan hålla fast vid. Enkelt. Och vad var rådet han fick? Låt din tunga ständigt vara fuktig i att minnas Allah. Och det här lär oss att det inte bara gör lite dhikr någon gång om dagen. Utan låt din tunga ständigt vara aktiv och fuktig i att minnas Allah. Och det lär oss också att dhikr är i grunden med tungan. Inte att du bara gör det med hjärtat, utan du gör det faktiskt med tungan. Du rör på läpparna, du rör på tungan. Och att du gör detta frekvent, oavbrutet. Säger subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, astagfirullah och så vidare. Och självklart också, den bästa dhikr som de lärde har sagt är ju den som, där man kan säga, där hjärtat och tungan är i vad kan man säga, samarbete. Det vill säga vad? Att du reflekterar över det du säger. Att när du väl säger la ilaha illallah, som dhikr, så tänker du att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allah är den enda som har rätt att dyrkas. Allah är den enda sanna guden. Alla andra gudomar är falska förutom Allah. Du tänker de här sakerna samtidigt som du säger subhanallah, upphöjd är Allah över alla de brister som tillskrivs till honom. Allahu akbar, Allah är större än allting. Du tänker, du reflekterar över det du säger. Det här är den bästa dhikr. Är ni med? Självklart du får belöning om du bara gör dhikr och inte ens kanske tänker på vad du säger. Men du får ju mer belöning när hjärtat är i samarbete med tungan. Okej? Så här lär vi oss vad då? Vikten av att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och en till nytta också. När man minns Allah, du blir van att göra mycket dhikr, så kommer du ha svårare att säga fula ord. Du kommer ha svårare att ljuga, att baktala folk och så vidare. Eller hur? För det är inte logiskt att du ska ha gått och gjort dhikr en halvtimme och sen ska du bara säga ett fult ord. Eller hur? Det går inte ihop. Och när du är upptagen med gott så har du inte tid att göra dåligt. Det är också en nytta med att göra goda gärningar. Att de sysselsätter dig med gott så att du inte har tid eller möjligheten att göra dåliga gärningar. Han nämner också hadithen från Bukhari, hadith Abu Musa radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu" مثل الحي والميت. Liknelsen av den som minns Allah och liknelsen av den som inte minns Allah är som liknelsen av den levande och den döde. Och denna hadith som vi sa finns i Bukhari. المثل, liknelsen. Genom att vi ska jämföra två personer. Den som ständigt minns Allah och den som glömt Allah, negligerat och försummat Allah subhanahu wa ta'ala, bara tänker på dunya. Liknelsen av dessa två, jämförelsen, är som jämförelsen av en levande och en död person. Vem skulle ni vilja liknas med? Den levande eller den döde? Den levande. Och det bevisar också på att ju mer du minns Allah, ju mer levande blir du. Livet, själen i människan, det är relativt. Vissa är mer levande än andra. Vissa är levande döda. De går omkring med själar som är som döda. De har inte ett riktigt sant liv inom sig. Awa man kana mayta fa ahyaynahu. Som Allah säger. Kan man likställa den som var död och vi gav honom liv genom islam? Med iman. Och allt det här är också relativt. De tror inte på en och samma nivå. Ju mer du minns Allah, ju mer levande kommer du att känna dig. Och ju mindre du minns Allah, ju mer livlös kommer du att känna dig. Subhanallah. Så att vill man känna sig mer levande, mer lycklig, mer upprymd, mer energisk, minns Allah mycket. Han nämner sen en väldigt vacker hadith, hadith Qudsi från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah säger. Vad kallas en sån hadith? Hadith Qudsi. Allah säger: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Allah säger, jag är så som min tjänare tror om mig. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Och jag är med min tjänare då han minns mig. Och om han minns mig i sig själv, kommer jag minnas honom i mig själv. Och om han minns mig i ett sällskap, kommer jag att minnas honom i ett sällskap som är bättre. Och om han närmar sig mig en shibr, ett handsmått, kommer jag att närma mig honom en dira, ett underarmsmått. Och om han närmar sig mig en armsmått, kommer jag närma mig honom dubbelt så mycket. Och om han kommer till mig gåendes, kommer jag att närma mig honom springandes. Och denna hadith finns i Bukhari, muslim. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i den här första väldigt vackra meningen att jag är så som min tjänare tror om mig. Och det lär oss att vi muslimer alltid ska tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Det som kallas för husnobban, att tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är så som vi tror om honom. Det vill säga vad? Du har valet att tro att Allah är hård och sträng och han hatar dig och han vill inte dig väl och så vidare. Vilket är fel. Eller så har du valet att tro att Allah subhanahu wa ta'ala är kärleksfull. Han är förlåtande. Han älskar de som vänder sig till honom i förlåtelse. Han vill dig väl. Han vill belöna dig. Eller hur? Så Allah är så som du tror om honom. Och vi lär oss att vi måste som muslimer tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Tänka gott om Allah azza wa jall. Vara optimistiska. Även i dåliga, negativa yani händelser. Alla vill mig väl. Och Allah, en motgång drabbar mig. Jag blir sjuk, jag får corona, det ena och det andra. Allah vill mig väl. Jag vet inte kanske helhetsbilden, visheten. Men Allah vill mig väl. Och hur många gånger har vi inte varit med om något negativt? Men det visade sig i slutändan vara positivt. Eller hur? Subhanallah. Så man ska alltid tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vill oss väl. Han är så som vi tror om honom. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och jag är med min tjänare så länge han minns mig. Att Allah är med en person. Allah azza wa jall har sagt i Koranen, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Att han är med er var ni än är. Det betyder att Allah är med alla människor, vart de än är. Men det betyder inte att Allah fysiskt i sin essens är med människorna på jorden. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen att han är över sin tron, över den sjunde himlen. Och det finns cirka 1000 bevis på detta, att Allah är över sin skapelse. Han är inte överallt, han är inte bland oss. Och när Allah säger att han är med oss, så betyder det med människorna att han är med dem med sin kunskap. Han styr, bestämmer, han vet vad som händer. Okej? Och när Allah säger att han är med sina tjänare, som i den här hadithen, att Allah är med dig så länge du minns honom, betyder att han är med dig al-ma'iyyatul khasa, specifikt. Att han är med dig och hjälper dig, ger dig framgång, underlättar för dig, ger dig seger, beskyddar dig. Det här är det som menas med al-ma'iyyatul khasa. Att du är för Allah som är awliya, de som är nära till Allah, och att Allah kommer vara där och ger dig framgång och skyddar dig och ta hand om dig. Är ni med? Så att när du minns Allah subhanahu wa ta'ala, har du Allah med dig. Är det inte vackert? Och om du minns Allah i dig själv, genom att avstå från synder, tänka på Allahs storhet och så vidare, kommer Allah minnas dig i sig själv. Och om du minns Allah öppet i ett sällskap, kommer Allah att nämna dig öppet bland de änglarna som finns hos honom. Och sen nämnde profeten alaihi salatu wassalam att ju mer vi närmar oss Allah, ju närmare kommer Allah att komma till oss. Yani, du får mer än vad du gör. Gör du lite, Allah ger mer. Gör du mycket, Allah ger ännu mer. Är ni med? Subhanallah. Så att Allah subhanahu wa ta'ala, han är shakur, den som ger, belönar stort för det lilla som vi gör. Författaren Ibn al-Qayyim nämner sen en hadith från Tirmidhi, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, idha marartum bi riyad al-jannah farta'u. Om ni passerar paradisets trädgårdar, så slå er ner. Och då säger sahaba, ja Rasulullah, vilka paradisets trädgårdar? Och då säger han, hela på dhikr, sammankomsterna av dhikr, åminnelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Så profeten alaihi salatu wassalam kallade sammankomster av dhikr för sammankomster av paradiset. Eller han kallade det för trädgårdar av paradiset. in paradisets trädgårdar i det här livet. Och därför, baserat på denna hadith, finner vi också att vissa av ulema kallar sina böcker för Riyad och Salihin och så vidare. Yani, de rättfärdigas trädgårdar. För att yani, böcker av koranverser och hadither är böcker som talar om paradiset och nästa liv. Så sammankomster av akhira är sammankomster av dhikr. Ansluter till dem. Han nämner också Ibn Qayyim, han talar lite grann här i slutet om dygden av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och nämner de här verserna där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihu. Troende, om ni möter era fiender på slagfältet, så var stadfasta. Och minns Allah mycket, så kommer ni att få framgång. Eller till och med när en muslim står på slagfältet, han ska inte glömma Allah. Han ska minnas Allah mycket. Och om han gör det, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Han kommer att få framgång. Så vi lär oss av den här versen att framgång ligger i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger också: Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Troende, minns Allah mycket. Och Allah säger: Wadhakirina Allaha kathira wadhakirat. Han prisar de troende männen och kvinnorna som minns honom mycket. Och han säger: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Alla talar om hajj och nämner där att vi ska minnas Allah som våra fäder eller ännu mer, eller starkare. Så han säger här Ibn al-Qayyim att Allah subhanahu wa ta'ala beskriver här sättet vi ska göra dhikr på med två termer: بِالْكَثْرَ وَشِدَّ. Vi ska göra mycket och hårdare låter fel, men vad kan man säga, mer intensivt. Yani, vi ska göra mycket dhikr och yani, stark, energisk dhikr. Och han säger sen Ibn al-Qayyim, på grund, Allah har sagt att vi ska göra mycket dhikr, på grund av vårt stora behov av att minnas Allah. På grund av det stora behovet som finns i att minnas Allah. Och att vi aldrig ett ögonblick ska vara oberoende från att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att varje stund där vi inte minns Allah kommer att vara en förlust mot oss. Det kommer vara någonting som vi ångrar. Så han säger: fihana. Precis. Och det nämns också i vissa hadither just den här aspekten av att folket i nästa liv kommer att ångra varenda stund de inte mindes Allah. Det finns vissa svagheter i haditherna, men generellt så säger vissa lärare att det finns shawahid, yani vissa texter som tyder på just detta. Allah alam. Han säger sen också Ibn Qayyim, han nämner hadith Mu'ad ibn Jabal, där han sa att man frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om den bästa eller mest älskade gärningen hos Allah. Ahabbul a'malu ila Allah. Och då så säger profeten alaihi wasallam: An tamuta wa lisanuka ratbun min dhikrillahi azza wa jalla. Att du dör i ett tillstånd där din tunga är fuktig i att minnas Allah. Det är den bästa gärningen. Att du dör, den dagen du dör. Vi kommer alla dö, eller hur? Men frågan är hur vi kommer att dö. Inte när, utan hur, i vilket tillstånd kommer vi dö. Antingen så har du ett gott slut eller dåligt slut. Husnul khatima av su'ul khatima. Ett gott slut eller dåligt slut. Och det bästa slutet är det goda slutet. Och det beskrivs med att du dör i ett tillstånd där du gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den vars sista ord är la ilaha illallah i denna dunya, dakhala al-jannah. Kommer att gå in i jannah. Eller hur? En fråga. Hur kan man dö i ett tillstånd där man minns Allah subhanahu wa ta'ala?
Genom att leva och minnas Allah.
Ahsan. Athabak Allah. Genom att leva på detta sätt. För så som man lever, dör man. Genom du ständigt lever upp till hadithen vi sa, att du låter din tunga vara fuktig att minnas Allah dag in och dag ut, så kommer den dagen komma där ditt liv tar slut. Och det är en av de dagarna där din tunga är fuktig att minnas Allah. Eller hur? Till skillnad från en person som inte minns Allah. Och sen helt plötsligt ska han ligga på dödsbädden och mashallah, han ska börja göra massa dhikr. Nej. Utan det vanligaste är att man dör som man lever. Så att om du lever på ett visst sätt så kommer du inshallah dö på det sättet. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Troende frukta Allah så som han bör fruktas och dö endast i ett tillstånd som muslimer. Eller lev som muslimer så kommer inshallah dö som muslimer. Lev med att minnas Allah så kommer inshallah dö med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så här finner vi bara belöningen av att minnas Allah när man ligger på dödsbädden. Och det är också ett gott tecken. Ni kanske har en vän som gått bort, en släkting som gått bort. Och personen dog i det här tillståndet. Där de gjorde mycket dhikr. Inshallah det är alamatul khayr, ett gott tecken på att personen lämnat denna dunya på ett vackert sätt. Han nämner sen från Abi Darda radiyallahu anhu att han säger att allting, det finns någonting som renar allt. Alltså, likulli shay'in jila. Wa inna jila al-qulub dhikrullah azza wa jal. Det finns som ett reningsmedel. Någonting som putsar bort, alltså renar. Och vad som renar hjärtat är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Qayyim, han talar om det här ämnet. Han säger, det råder inget tvivel om att hjärtat rostar. Eller blir smutsigt kan man säga. Så som metall smutsas ner och blir rostigt. Och han säger att vad som renar hjärtat är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så pass att en person minns Allah tills hans hjärta blir rent som en skinande spegel. Eller en person glömmer att nämna Allah subhanahu wa ta'ala och hans hjärta blir smutsigt, rostigt, förstört. Man säger Ibn Qayyim sen att hjärtat rostar med två saker. Det finns två negativa saker som får hjärtat att rosta. En är att bli, vad kan man säga, korrumperat, smutsigt. Och det är al-ghafla wa al-dhunub. Den första att minnas Allah, försumma Allah. Och den andra är synder. De här två sakerna är sjukdomar som förstör människans hjärta. Och han säger att det tas endast bort. Yani, genom att en person som glömt Allah börjar minnas Allah. Och genom att personen som syndat vänder sig till Allah i toba. Är ni med? Så han nämner här två sjukdomar. Ett, glömska av Allah. Och det andra, att synda. Och dess botemedel är ju motsatsen. Ett, att minnas Allah. Och det andra, att göra istighfar, att göra toba och ångra sig för sina synder. Och han nämner sen Ibn Qayyim här en viktig sak. Man kan kalla honom för tabib al-qalb. En hjärtläkare. Och inte som vi har idag en kirurg på sjukhuset. Utan det själsliga hjärtat. Där iman finns. Han talar mycket om hjärtat. Han säger att personen som drabbas av de här sjukdomarna och inte vänder sig till Allah i ånger och inte börjar minnas Allah, att det kommer förvärras. Situationen, tillståndet kommer förvärras i personen tills hans insikt kommer att försvagas. Där han kanske når en nivå där han inte längre kan skilja på rätt och fel. Att det som är fel ser han som rätt och det som är rätt ser han som fel. Och fattar sen baserat på detta fel beslut. Han blir förblindad för att kunna se sanningen. När hjärtat täcks av detta mörker och sjukdomar. Och det blir grövre och grövre och grövre. Och ni har ju säkert träffat sådana här personer. Som är likgiltiga inför sanningen. De har syndat så pass mycket och så pass länge. Att de är som döda. Du kan inte nå till dem. Det går inte. Det är som att prata med en vägg. Eller hur? Subhanallah. Och kanske steget värre. Att när du talar haq till dem. Sanningen. Så kommer de och besvarar det kontrar som att du talar falskhet. Och det han gör av fel, det är det som är rätt. Har ni inte sett sådana här personer? Subhanallah. Och det är konsekvenserna av att glömma Allah subhanahu wa ta'ala. Att inte lyda Allah azza wa jalla. Må Allah skydda oss. Han nämner en sista grej. Vi ska ta här en faida inshallah ta'ala innan nästa kapitel. Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala, eller han säger här att också en grund till att få ett sjukt hjärta är al-ghafla, att glömma Allah och att följa sina lustar, gärna att synda. För de här släcker ljuset i människans hjärta och förblindar människans insikt. Och så nämner han den här versen i surat al-Kahf. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Som ungefär kan, på svenska kan betyda: och lyd inte den vars hjärta vi har vänt bort från att minnas Allah. Eller den personen vars hjärta vänts bort från att minnas Allah. Och inte heller den som följer sina lustar. Wa kana amruhu furata, yani hans resultatet av allt han gör, det är förgäves. Det är bara dåligt, det är förlust. Så han säger här, Ibn al-Qayyim, att om en person ska följa någon, för Allah säger här, följ inte denna person som har de här tre dåliga egenskaperna. Så han säger att om du ska följa en person, kolla då på om personen är från Ahl al-Dhikr. Han är en person som minns Allah. Eller är han från al-Ghafilin, de som försummar och glömmer Allah. Och är han en person som sätter att följa uppenbarelsen först, eller att följa sin hawa, sina lustar och begär och synda först. Så han säger då att om han är en person som följer sina lustar och är från Ahl al-Ghafla, så är hans angelägenheter och resultatet av vad han gör förut. Han är en loser, han är en förlorare. Och det är en person som du absolut inte ska följa. För denna person kommer att leda dig till al-halak, till undergång. Så han säger här, al-maqsud, att Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit oss från att lyda alla som har dessa klandervärda egenskaper. فَيَنْبَغِ لِرَجُلْ أَنْ يَنْبُرْ. Så en person ska kolla på sin sheikh, sin lärare, sin mentor, sin förebild. وَقُدْوَتُهُ, och den som han följer. Och om han då finner dessa egenskaper, låt honom följa honom. Att han minns Allah azza wa jal och sätter Allahs bestämmelser före sina lustar. Men om han då, och en person som följer är sunna, då är han en person som inte kommer att förlora, utan en person som kommer att vinna. بَلْ هُوَ حَازِمْ فِي أَمْرِهِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِغِرْزِهِ. Så håll fast vid att följa denna person. Masha. Så han nämner här Ibn Qayyim en fajda från den här versen. Och det är att när du ska kolla på en människa, ska döma en människa, och kolla på om personen är bra eller inte. Gärna en person som är värdig att ta till vän, en person som är värdig att ta till sheikh, ta till förebild, ta till en exemplarisk person. Kolla på de här egenskaperna, två egenskaper. Är han en person som minns Allah, och är han en person som lyder Allah, som följer profeten Muhammed sunna alaihi wasallam. Eller är han en person som inte minns Allah, och en person som istället följer sina lustar i allt han behagar, och sätter religionen på andra plats och sätter synderna på första plats. Då är han inte en person som är värdig att följa. Och det här är viktigt, shabab. Att idag, alla har mentorer, alla har folk de ser upp till, alla har förebilder. Och speciellt extra viktigt när det kommer till religionen. Idag det finns många shuyukh, många lärda, många som pratar om islam. Och många wannabe shuyukh, många som försöker spela lärda, men de är allt annat än lärda. Kolla på personen. Är han en person som minns Allah mycket? En person som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala i sitt agerande, i sitt tal? Och är han en person som syndar mycket? Eller en person som följer sunna? Idag du ser folk som öppet synder, öppet yani, säger att vad som är haram är halal, och skojar om religionen och försöker prata bort religionen och så vidare. Det är inte en person som är värdig att ta till mentor, till sheikh. En person som är värdig att fråga om islam. Vissa av salaf, de tidigare lärda, jag tror det var Abu al-Aliya, när han skulle gå till en person och lära sig religionen, till en sheikh, innan han gick till honom och satte sig, så inspekterade han personen på avstånd. Han inspekterade personen på avstånd. Och en av de sakerna han gjorde, det var att han kollade på hur personen bad. Han ska gå till en sheikh nu, så han går in i moskén och sätter sig och kollar på sheikhen när han ber. Ber han enligt sunna, eller är han lite så här, han ber slarvigt? Ber han med khushu och med inlevelse enligt sunna, mashallah, han är värdig att ta kunskap ifrån. Ber han slarvigt och snabbt och inte enligt sunna, alltså han är inte värdig att ta kunskap ifrån. Är ni med? Han går därifrån utan att ens hälsa på sheikh. Så att det är viktigt att inte bara kolla på titlar, kolla på personens längd på skägget, hur rolig personen är, hur många views, hur många likes han har. Utan kolla på, vad har personen studerat? Vad är det personen säger? Talar han ut med Koranen och Sunnan? Eller kommer han med Raraib? Kommer han med massa konstiga nya åsikter? Och säger att allting i islam är en tolkningsfråga. Ja, ni bara kommer med nya åsikter och allting är en tolkning. Men vad är kvar av religionen i så fall? A'udhu billah. Eller vi kan inte hitta på nya åsikter. Utan vi håller oss till Koranen och Sunnan och de tidiga generationerna. Vi håller oss till de lärdas åsikter. Vem är vi att komma med massa nya åsikter idag som ingen annan tidigare har kommit med? Komma med nya tolkningar av islam som ingen annan har kommit med? Det här är de som vill reformera islam. Och de finns islamfiender bakom. De vill komma med ny islam som yani, har helt andra bestämmelser och regler än den islam som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade. Så väldigt viktigt att man letar efter de här två vackra egenskaperna hos en person. En dhikr, att en person som minns Allah med sina böner, med att minnas Allah generellt och han talar och så vidare. Och en person som prioriterar att följa religionen. Inte att han är felfri, men han generellt överlag är en person som följer Koranen och Sunnan, följer profeten Muhammad a.s. Det är de egenskaperna man ska kolla efter. Och inshallah nästa vecka börjar vi stycket där författaren säger att det finns cirka 100 nyttor med att minnas Allah. Inshallah, då börjar vi nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.